Vi är sponsrade av Samsung TV. Och alla Samsungs TV-apparater har ju en otrolig upplösning och bildkvalitet för att titta på fotboll på bästa sätt. QLED-teknologin som vi har pratat oss varma om är optimal för ljusa miljöer i nordiska hem. Och framförallt nu då på sommaren. Fotbollen rullar på och man bör ju såklart ha en Samsung TV då. På tal om ljusa miljöer så vill jag återigen slå ett slag för Neo QLED som är som gjort för mig som gillar att gamea tillsammans med mina döttrar och för dig som gillar att gamea och kolla på fotbollen. Neo QLED gör att man kan se varje detalj i spelet. Det är det som är så häftigt, va? Oavsett hur ljust eller mörkt det är i rummet. Detta är revolutionerande och den finns i massa olika tumstorlekar. Förutom detta då så finns det nu också en funktion som kallas för Gamebar som är en meny på skärmen där man i realtid kan justera bildformatet och således då justera bildformatet men inte bara, även kontrollera inställningar för trådlösa headsets. Det är alltså funktioner som optimerar spelupplevelsen och tar den till nästa nivå. Slutligen, om du verkligen vill maxa, ja, då pratar jag maxa, så är Samsungs Q-serie Soundbar ett otroligt komplement till en Neo QLED TV för att verkligen ta både gamingen och TV-upplevelsen till nästa nivå. Samsungs Soundbars skapar ett ljud som fyller hela rummet.
Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Yo, yo, yo. Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är fredag den 9 juli. Vi står inför en mästerskapsavslutande helg. Inte bara i Europa utan även i Sydamerika. Under EM-radan så har Copa America dansat på ungefär lika länge. Det har varit straffdraman och blodröda kort som sig bör när då Argentina och Brasilien har tagit sig fram till finalen. Så att det är inte bara England och Italien vi ser fram emot här nu när mästerskapspåsen ska knytas ihop. Jag vet inte hur det har varit för dig de här senaste veckorna, men man har ju, eller jag i alla fall, har tvingats lägga lite Copa America åt sidan. Så har man kikat till lite klipp och lite highlights-paket från några suddsmatcher. Jag såg dock Argentina slå Ecuador i, vad borde det bli då? Kvartsfinalen. Mm. Hyfsat nyligen.
Man hade Colombia väl i... Nej, jo, de hade Colombia i semin.
Colombia i semin, jag vann på straffar. Det var dit jag skulle landa. För att i då kvartsfinalen mot Ecuador så... Ja, dels hade jag ju spel på då att Argentina skulle vinna och att Messi skulle göra mål. Mm. Och det var ju liksom, det var ju Messi one man show hela matchen, men han gör ju inte mål. Och jag ligger där, klockan är 4 på morgonen och man ligger och kokar. Ja. Och sen så får de en frispark i 93:e strax utanför straffområdet. Ja, men då vrider han bara upp den i krysset och skriver slutresultatet till 3-0. Blev jag glad, men reagerade också på att då vi ska komma till Lionel Scaloni. Honom kommer du ihåg, va?
Absolut.
Argentinas förbundskapten och hans otroliga tränarkarriär. Mm. Nej, men han byter ju in Kun Agüero i 94. När då alltså efter att Messi har gjort 3-0, men det har ju stått 2-0 och det har ju varit en avgjord match i bra många minuter innan det här bytet sker. Tänkte så, varför byter man in Kun Agüero med bara sekunder kvar? Alltså, jag ömmar lite för vart Agüeros karriär håller på att ta vägen, hur den håller på att avslutas. Jag hoppas verkligen att han får det här uppsvinget i Barca och att han får liksom två bra säsonger bredvid Messi och att de firar lite triumfer ihop. Men om man ska liksom gå på var Agüeros karriärsavslutningar på väg, så känns det som att Messi inte kommer skriva på kontraktet. Agüero lämnas med Braithwaite och gubbarna i Barca. Står och viftar med någon näsduk där och undrar, Lionel då?
Ja.
Men det var till semifinalen mot Colombia vi skulle komma, för då vinner ju Argentina på straffar. För att Jeremina då, på tal om gamla Barcelona-spelare, han är ju en av spelarna i Colombia som gör mål från straffpunkten i straffsparksläggningen i deras kvartsfinal mot Uruguay, och kör ju alltså en rejäl målgest. Och kommer du ihåg när vi pratade om Sergio Ramos som efter något straffmål i Real Madrid körde liksom trippla målgester?
Mm. Absolut.
Det är ju vad det är, men det var i alla fall en straff i spelet. Men att köra liksom en rejäl målgests stund efter att man har gjort mål i en straffsparksläggning. Det var något nytt. Hur som helst,
det är jinxigt att hålla på så också.
Ja, verkligen. Hur som helst så missar ju då Jeremina sin straff mot Argentina i semin. Och då ligger ju en kamera, som alltid, på Lionel Messi uppe vid mittpunkten. Och då liksom bryter han sig fri från armkroksledet och liksom jävligt hetsigt och aggressivt skriker över hela planhalvan mot Jeremina: dansa nu då! Dansa nu då!
Baila ahora!
Det är någonting med Messi när han är i Sydamerika och i argentinska landslaget. Han rycks med och blir så jävla mycket mer...
Han blir argentinsk. Det är ju det som är grejen. Det är det man saknar av den europeiska Messi ju.
Han fylls upp av liksom den så jävla street-agro-kulturen på ett helt annat sätt. Allt känns så tillrättalagt och vattenkammat i Barcelona. Så kommer han till liksom gatugänget i Argentina och blir liksom en riktig jävla tög.
Jo, jag vet. Han har ju svårt att liksom komma undan med det. Alltså, så man är så jävla van med att se den tillrättalagda, vattenkammande Messi i Barcelona, där han är så mycket europé. Och nej, men jag tycker att det du beskriver här nu på något sätt, det beskriver den Messi jag vill se. Alltså en lite tokigare jävla Messi i alla fall, som visar känslor.
Såg du klippet jag la upp på Twitter efter kvartsfinalavancemanget där mot Ecuador?
Ja, jag såg det.
Ja, alltså min spanska är ju oerhört knapphändig.
Men den är inte som min.
Nej, så är det. Men jag la ju upp klippet för att jag rycktes med av det spartanska omklädningsrummet. Mm. Alltså det fanns något så jävla härligt i att det verkligen var ett kalt, typ kaklat omklädningsrum. Någon satt på en pinnstol och någon annan satt på en liten träbänk. Det var verkligen så långt ifrån de här flashiga F1-stolarna och jacuzzi-kopparna och heltäckningsmatterna som de moderna omklädningsrummen är idag, man kan komma. Och det var liksom det jag gick igång på när jag la ut det där klippet och skrev liksom jävla härlig spartansk vibe inifrån Argentinas omklädningsrum. Och då är det ju liksom någon sägning från Messi, eller om det är någon annan precis bakom kameran i sista sekunderna av klippet. Och då är det någon som följer mig på Twitter som uppmärksammar mig på: kul också att klippet avslutas med att någon säger bara din systers f***.
Hoppas det. Alltså, det är det här. Vem var det vi pratade om i Sverige här nu som behövde tuffa till sig lite, som behövde en skandal?
Sebastian Andersson.
Ja, Sebastian Andersson. Alltså, Sebastian Andersson behöver ju, Messi behöver ju det här precis på samma sätt som Sebastian Andersson behöver en skandal kring sig. Han behöver säga din systers f***. Han behöver ropa över hela planen till Jeremina att fan dansa nu då. Men alltså sådär. Och det kanske kan det vara det här som i slutändan gör att, alltså det nya Thug Messi gör att han faktiskt vinner en titel med det argentinska landslaget. Alltså ta seden dit du kommer. Nu är du i Sydamerika, nu är det Argentina Messi. Ja, men då får du för fan, då får du bli lite argentinare. Eller hur?
Ja,
får du släppa det europeiska tillrättalagda. Men jag vet inte om det är Scaloni, jag såg det för övrigt. Han är ett år äldre än mig, Gustav.
Nej, men alltså Scalonis tränarkarriär, den är helt otrolig. Ja. Alltså, när han lade skorna på hyllan och hängde upp dem i björken, då tog han något kortare litet assår i Sevilla. Sen klev han in på argentinska förbundet, AFA va? Ja. Och bara tog förbundskaptensjobbet. Alltså det är en sak när det sker, jag vet inte vem vi ska ta som exempel, typ Ryan Giggs.
Nej, jag tror han började som ass.
Jag har kört en liten, absolut, men du fattar vad jag menar.
Ändå,
Att Ryan Giggs går från någon kortare liten interimperiod i Manchester United till att raka vägen bara, nu plockar jag Wales förbundskaptens jobb här. Eller Shevchenko gör det i Ukraina. Det finns ju en rimlighet i det när den, liksom, den stora ikonen jävligt snabbt tar landslaget som förbundskapten. Men i ett land som Argentina, att Scaloni är det. Och nu då har chansen att knäppa Brasilien på näsan och vinna Copa America i Brasilien mot brassarna. Nej, fan, då...
Ja, och ge Messi, höll jag på att säga, det är inte han som ger den, men ändå leda Messis landslag till en första titel under alla dessa år.
Precis.
Bara en sån sak. Jag minns ju honom liksom från Lazio-tiden. Det är ju för mig Scaloni. Ganska begränsad ytterback liksom.
Deportivo La Coruña Scaloni. Det är min gubbe. Ja, det är min gubbe.
Det köper jag. Det är väl där han är ihågkommen. Men för min, men kanske fan, ska inte Messi bara knyta ihop den här säcken och ta ett rött i första. Nej, men tänk dig själv liksom, han hoppar in ett par dobbar i ryggen på Neymar.
Ja. Och så går han av som Zlatan gjorde när han lämnade MLS bakom sig med mycket kött i labben.
Ja, exakt. Nej, men jag tänker så här, och så vinner Argentina. Då skulle jag nästan känna att det är den starkaste prestationen som Messi har gjort i en argentinsk landslagströja. Äntligen visade han lite känslor i en final. Är du med?
Ja. Ja,
rött kort Messi i finalen, det kanske är det bästa som kan hända honom.
Det skulle ju i sådana fall innebära också en revansch för Argentina för semifinalförlusten mot brassarna för Copa America-uttåget för 2 år sedan. Nej, men jag ser fram emot den här matchen. Jag kommer liksom köra som folk håller på kring Super Bowl och andra grejer, Oscarsgalan. Det blir en jävla det blir en sommarnatt i vaket tillstånd imorgon, natten mot söndag. 02:00 svensk tid i avspark.
Ja, men exakt. Den här matchen föregår ju EM-finalen.
Jag tycker också bara innan vi släpper Copa America, för att väga upp då den här finalen, att man ska bara kort prata lite om brassarnas landslag som de har av idag.
Mm.
Det är också ett jävla stenhårt gäng. Det är inte så mycket tricks och jox och yoga bonito och sandstränder i Rio.
Nej.
Det är hårdnackade gubbar här nu.
Kan du dra landslaget här nu, eller vad är det som händer?
Nej, men framförallt så har vi ju då, alltså Neymar är ju givetvis härföraren, liraren, symbolen.
Och, på tal om bilder man har sett från sociala medier, såg du den här klackshowen de hade med varandra och körde väggspel med klacken, han och jag tror att det var Paquetá, som för övrigt gör ett magiskt mästerskap han också.
Exakt. Och så är det väl någon då som får lite feeling och tänker att jag kan också hålla den här nivån.
Mm.
Men det gick sådär, va? Det är väl Fred kanske. Ja. Skitsamma. Det är ju då ett inne mittfält med då Manchester Uniteds Fred och Casemiro.
Mm.
Så kan ju lira fotboll, såklart. Men framförallt, det är stenhårt.
Mm. Det är väl någon slags 4-2-3-1 också som man vill ha. Alltså, nästan lite som England spelar. Att de vill ha 2 stycken hårdnackade, stenhårda, defensiva spelare i Declan Rice och i Calvin Phillips. Alltså att det är så man vill ha det.
Precis. Och sen så var ju då Gabriel Jesus avstängd efter det superröda kortet i matchen innan här i semin mot Peru. Så då blir det Richarlison längst fram. Alltså alla som följer Premier League vet ju Richarlison, det är en bra anfallare, men det är ett jävla temperament.
Ja.
Alltså han har ju ett han har tappat ett rött i huvud i sig hela tiden.
Ja.
Och så har vi då liksom en backlinje med Renan Lodi, det är Marquinhos, det är Danilo. Ja, men det är så här hetsiga spelare som lägger ner ett jävla fysiskt arbete framför någonting annat. Det är inte liksom Cafu det här.
Nej,
det är inte man springer runt och garvar och har lite kul och klackar och kör lite sombrer och finter och kramar om motståndare. Det är 2 jävla rövaband mot varandra här i finalen som jag ser fram emot oerhört mycket.
Ja, men det är det verkligen. Alltså jag kollar, som du säger, jag kollar på det här laget. Alltså det är många som inte får plats också. Alltså Firmino får inte plats i startelvan.
mot Peru där.
Vinicius Junior.
Ja, Vinicius Junior. David Luiz är kvar. Han såg jag för övrigt var på väg till samma turkiska klubb som Mario Balotelli har anslutit till. Och ja, enligt uppgift får 2 miljoner euro netto per säsong.
Det är okej. Men du ser ju också vem som sitter där på brassarnas bänk.
Alexandro är där.
Ja, men vem sitter
Allison
där?
Är där.
Vem sitter där?
Ja, men fan, där är han ju. Gabriel Barbosa, är det han du tänker
på? Gabigol.
Galna jävla Gabigol alltså. Folk kanske undrar vad han håller till nu för tiden, Gabigol. Men han bombar ju inkassar så fullständigt smattrar inkassar i Flamengo.
Ja.
Det är ju mål han bara tittar på bollen.
Men det var en av de märkligare sessionerna man sett. Inter är väl topp tre klubbar i Europa där spelare har märkliga sessioner.
Ja, om de inte är topp ett alltså.
Och Gabigols sejour i Inter, den håller absolut högsta nivå i detta kriterie.
Jo, men det var ju efter
jävla hype alltså.
Var det efter ett OS eller? Som då Gabriel Jesus och Gabigol var the shit och spelarna alla skulle ha. De såg så jävla fina ut båda två. Men man visste inte riktigt vem är den bättre av de två. Vem kommer slå liksom hårdast i Europa?
Fattade man inte det när Pep tog Jesus?
Och Inter hittade Gabigol.
Inter gick på Gabigol.
Jo, så kan det väl vara. Men alltså, jag gillar också det här med sydamerikanska spelare som kommer till Europa och inte lyckats. Så är det hänt hundratusentals gånger, höll jag på att säga. Men sen kommer tillbaka till Sydamerika och toklevererar. Jag såg att Edu Vargas spelar fortfarande i det chilenska landslaget längst på topp också.
Mm.
En sån spelare, men ska ju givetvis inte jämföras med Gabigol. Edu Vargas gör ju inte så mycket mål som Gabigol gör i ligaspelet. Så att, jag menar, han är 96 Gabigol. Alltså 24 bast. Han har ju en till Europasektion i sig. Och kollar man på hur han levererar i Flamengo, så är det mer eller mindre ett mål varje match.
Men samtidigt så kan ju jag gnugga min spåkula och se ifall Gabigol här nu hoppar in i finalen, kanske petar in en boll, skjuter Copa America-titeln till Brasilien. Jag menar, då har han ju en riktigt stökig säsong i Flamengo framför sig och sen kan han ha lagt av. Alltså det kan ju lika gärna spåra ut åt andra hållet.
Jag förstår hur du tänker, men alltså... Jag tror han kommer ha en lång fin karriär. Jag tror att det kommer bli ett till Europa-äventyr. Dock så blir det ju tyvärr i Southampton. Och så vet man ju att det kommer inte passa honom. Han kommer inte trivas. Han kommer sakna Flamengo och Brasilien och åka tillbaka.
Det vore jävligt roligt ifall han försöker sig på en revansch i Inter.
Ja, exakt. När Lukaku lämnar för Saudiarabien.
Ja, eller Lautaro lämnar.
Ja, för Barcelona då kanske. Mm. Men många spelare som gör massa förbjudna flyttar och sådär i Sydamerika också. Så han är ju Santos-spelare, Gabigol. Kom ju tillbaka från Inter Benfica till Santos. Men det
var en jävla comeback-presentationsvideo, om du kommer ihåg.
Just det.
Han står på någon balkong och det är så jävla buggigt.
Jesus var hemma igen. Han är återuppstånden.
Oerhört uselt.
Ja. Vi är sponsrade av Kia. Och ja, ni är fantastiska. Får jag bara säga det? Alltså inte bara fantastiska med era otroliga bilar. 70% av de bilar Kia säljer idag är laddbara. Bara en sån sak. Och det är inte speciellt konstigt att Kia idag är Sveriges tredje största bilvarumärke. De är sannoliken med och driver utvecklingen mot att så många som möjligt ska köra laddbara bilar. Av den enkla anledningen att det är en investering för framtiden. Och på tal då om investering för framtiden. Våra barn, våra ungdomar, här och nu.
måste röra sig mer, men då måste vi skapa förutsättningar för det. Och folksporten, den största sporten i Sverige, nämligen fotbollen, ja, de måste få ännu fler att spela, och vi måste se till att alla spelar fotboll på lika villkor, att alla känner sig inkluderade och att alla känner den här fotbollsglädjen. Därför har Kia tillsammans med Kosovare Aslani tagit fram Aslani-kontraktet, och det är, som namnet antyder, ett kontrakt med utgångspunkt i barnkonventionen. Är det någonting dåligt eller? Nej, det är väl ganska bra, va? Ja, idrottsföreningar i Sverige skriver under här, och då förbinder man sig till att låta alla barn, flickor och pojkar, spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Jag tycker att du som lyssnar på det här, alldeles oavsett hur engagerad du är i din förening, din lokala förening, prata med din styrelse, gärna direkt med ordföranden. Se till att de går in på kia.com och skriver under Aslani-kontraktet. På så vis låter vi fotbollen tillhöra barnen, och på så vis säkerställer vi att så många som möjligt spelar så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället, och i slutändan så gynnar det även toppfotbollen hela vägen till vårt landslag. Vi säger stort tack till Kia som är med och möjliggör Toto Balotto.
Hörrni, vi är sponsrade av Spikeball. Har ni koll på vad det här är? Ja, men det är ett jäkligt roligt litet parkspel, baksidespel, strandspel som börjar bli en sån jäkla hit. Jag hörde att till exempel så hade min dotters fritids Spikeball nu. Det tävlas i det borta i staterna, och det finns numera SM i Spikeball också. Så att det här börjar bli en, verkligen, det börjar bli en sport verkligen. Man spelar två mot två. Det är som en liten studsmatta. Man kastar ner en boll eller man slår ner en boll på, och man kan ta med den precis var som helst. Finns även en för poolen som man kan ha hemma. Jäkligt roligt. Vi är ju i tipslördag EM Edition sponsrade av Spikeball. Kika på oss där. Just nu så har vi rabatt, men hörni, det får ni faktiskt kika in på tipslördag för att se vad det är för kod. Ses där. Ciao tutti.
Ska vi släppa Copa America? Se fram emot finalen då 02.00 svensk tid natten mot söndag, och vända blickarna hemåt mot Europa.
Mm.
Det stundar ju nämligen en Europamästerskapsfinal mellan Italien och England, som, rätta mig om jag har fel, inte har sprungit in i varandra sedan det fiaskoartade VM 2014.
Ja, men exakt. Det var väl senast inte ens någon träningsmatch. Jag har inte läst så mycket om det, men de har ju definitivt i alla fall inte mötts i en final av den här digniteten någon gång.
Exakt, det är ju två av de absolut mest klassiska fotbollsnationerna vi har här hemma i Europa. Ändå så känns det som att gångerna de har mötts inte sker speciellt ofta.
Nej, i Gazzetta dello Sport, som för övrigt öppnar med senza paura, och så tar man då Contes ord, man har intervjuat Conte och menar på att Italien är mer kompletta. Jag har ingen aning om, jag kan inte bedöma, och jag tror att det är ganska oviktigt också inför den här finalen, vem som är mest komplett eller inte. Det kommer bli en tight match, och det kommer bli jämnt, och det kommer bli, jag tror att det kommer vara så här, den som vågar mest kommer vinna den här matchen, för att båda lagen kan försvara sig och kan spela organiserat. Du har Southgate på ena sidan, du har Roberto Mancini på andra sidan. Det är två lag som är disciplinerade och organiserade, men i slutet av dagen så måste man också våga. När man pratar om senza paura och ingen rädsla, så går man tillbaka i historien i Gazzetta. Tycker jag var ganska pikt grepp ändå. I mästerskapsmatcher som man har spelat på, så att säga, bortaplan. Alltså 1938 VM i Frankrike. Silvio Piola sänker hemmanationen. 1978, ja, men då pratar vi såklart om Buenos Aires och matchen på Monumental, där Argentina åkte på en smäll, Gusten. Det kommer du inte ihåg.
Nej, det gör jag sannoliken inte.
Och sen 2000, det minns du. El Cucchiaio av Totti.
Absolut.
På Van der Sar i semifinalen.
Ja, det var straffarnas straff.
Det är straffarnas straff. Och det var ju då i Amsterdam mot Holland. Så att, och sen 2006, det kommer jag aldrig glömma. Grossos skrik och glädjen i Italien. Då spelade man i Dortmund mot hemmanationen Tyskland. Så att jag menar, det har ju gått bra tidigare när man har mött hemmanationer.
Absolut. Samtidigt, jag klickar in mig lite här på tidigare möten Italien och England emellan. Och då är det ju lite som jag kände i magen här. Alltså tredje senaste gången de här länderna sprang in i varandra i mästerskapssammanhang, det var ju då alltså i VM 90. Sen så hade de en ruskigt anonym, alltså jag kommer fan inte ens ihåg den här EM-kvartsfinalen från 2012 när, jag kommer ihåg straffsparksläggningen. Ja. Montolivo drar väl den över, va?
Exakt.
Men då när Italien avancerar från straffsparkspunkten efter 0-0 i kvartsfinalen 2012. Två spelare är ju kvar i Italien från den här matchen, 9 år sedan. Det är givetvis mittbackarna Bonucci, Chiellini. Chiellini satt på bänken mot England då i den här kvartsfinalen. Mm. Och så Jordan Henderson faktiskt. Det tänker man inte på att han har varit med så jävla länge i landslagssammanhang. Det känns ju som att han de senaste 5-6 åren har liksom blivit den spelare han är idag och lagkapten i Liverpool och fått lyfta lite bucklor och så vidare. Men det är fan 10 år sedan han klev in i The Three Lions och började göra skillnad.
Ja, men jag känner bara fan vad mycket tid och vad mycket som har hänt sen den matchen och det mästerskapet när Prandelli liksom ledde Italien till en final. Den där matchen mot Tyskland, alltså en ung, han var ju faktiskt fortfarande ung, Mario Balotelli sänkte Tyskland och den klassiska målgesten när han spänner musklerna blev, ja, vet vi idag. Idag kan vi blicka tillbaka som jag ofta brukar säga. Vi får se om 10 år hur vi tittar tillbaka. Men ändå en legendarisk målgest.
Absolut. Sen så har han ju ett par till, Why Always Me och så vidare. Men frågan är om inte nu så här med facit i hand, Balotellis karriär pikade där och då. Mm.
Jag tror
det visste vi inte då. Du tog plats bakom spakarna i cockpit på Balotelli-raketen. Ja. Och ni har väl inte landat än, men ni borde verkligen ha landat. Där och då så visste vi det inte, men det står ju klart här nu när han kuskar vidare mot Turkiet. Som är då Den sista anhalten innan savannen, att det blev aldrig bättre än sådär.
Nej.
Men, sen men så vilken jävla blast from the past den här matchen är. Jag ser att Christian Maggio byts in på tilläggstid. Antonio Nocerino slår en straff.
Ja. Det var ju liksom så här. Det var ju då han var boostad av Zlatan. Alltså Zlatan gjorde ju Nocerino till Maradona.
Ja. Nej, det var helt sjukt. Ja. Helt otroligt.
Nu tänker jag på Zlatan igen. Fan, om han hade varit med, alltså, då hade vi gått hela vägen. Då hade vi spöat England i kvartsfinalen och dansken hade fått smaka också, såklart.
Ja. Vad kände du kring semifinalerna? Det var ju till att börja med ett ruskigt drama mellan Italien och Spanien. Jag tyckte Spanien var bra i första halvlek. Jag tyckte de verkligen visade även ett lag av Italiens dignitet, hur bollskickliga de är och hur bra de är på att penetrera även sådana solida försvar. Men det var ju så uppenbart att hela Spaniens problem det här mästerskapet, även fast målen har kommit, det handlar ju om att har man bollen 75% av tiden med sådana bollskickliga spelare, ja, men då skapar man ju målchanser, då bygger man ju upp ett XG. Men där finns Alvaro Morata, där finns Gerard Moreno, där finns Oyarzabal som någon slags falsk nia. Det behövs ju också 10 chanser för att det ska bli ett mål.
Mm. Jag tycker de har lite samma problem som England har. Alltså, de kommer felvända i straffområdet hela tiden och kommer inte riktigt till de här klara målchanserna.
Jag tycker snarare att Englands problem, alltså på det temat,
ja, men så här, Harry King var ju felvänd i straffområdet varje gång han fick bollen och så började han jobba sig ut mot hörnflaggan,
ja,
och
sen hitta eller tillbaka spel. Eller att Kane är den som droppar ur och vill vara med, men då finns, alltså,
jo, men det är ju i straffområdet han måste ju kunna hitta honom rättvänd i ett läge när han ska avsluta. Jag menar, om de nu ska hålla på att bryta ut och träna olika delar, hur fan kan de inte komma till mer klara målchanser med tanke på hur långt in, hur nära mål de kommer? Mm. Ofattbart ju.
Nej, verkligen. Och det blir ju så uppenbart varje gång Kane, även fast han gör det väldigt bra, och herregud, han vann assistligan i Premier League den här säsongen, så att det går ju verkligen att få ut någonting av Kane långt ifrån målet. Men då ska ju också ett samarbete med typ Heung-min Son finnas där. Alltså när Kane droppar ur och tar tag i bollen 40 meter utanför straffområdet, det är inte så att Saka eller Sterling blir Harry Kane där inne som du kan sätta ett inlägg på eller sätta i djupet så att han ska panga på ett. Liksom. Utan det blir ju en void där inne som är så jävla uppenbar. Men Spaniens hela spelsystem, uppställning, formation och startelva bygger ju på det där också. Så, ja, men vem ska få sista passningen då?
Mm.
Det är som att spelarna själva springer runt och bara så här, men hallå, vem? Det var ju någon match, fan om det var mot Schweiz, när Gerard Moreno, det blev lite som den här bilden med Spiderman när han står och pekar på sig själv. Gerard Moreno hade bollen ute på högerkanten i en halvtimme och liksom så här, det är ju jag som ska ta emot den här bollen. Den bollen som jag själv har vid fötterna här i ytterzon. Mm. Vad fan gör jag här ute?
Vad fan gör jag i den här djungeln? En sak med Spanien, man måste ändå ge dem cred. Alltså dels hur de har växt i turneringen från den första matchen. Och det är också någonting som är så jävla mästerskapigt. Att så här, och man säger alltid innan ett mästerskap börjar att det spelar inte så jävla stor roll hur det ser ut i gruppspelet eller hur det har sett ut innan. Det är viktigt att ta sig vidare och sen växa i turneringen.
Ja.
Kolla på Harry Kane liksom. Han var ju en flopp efter gruppspelet. Han kommer ju lämna det här EM:et som en kung. Alldeles oavsett vad som är här nu. Om man inte bränner två straffar och ett friläge. Men ändå. Alltså han har ju verkligen hittat in i de engelska hjärtarna under EM. Och alltså det var ju katastrof i gruppspelet.
Ja, absolut. Italien har väl gjort liksom tvärtom mot hur det brukar se ut när Italien går långt. Kanske framförallt då VM 2006 och så vidare. När man, som du pratar om, växer in i turneringen. Det var ju klang och jubel från första matchen med egentligen bara den här Österrike-perioden som lite då smolk i bägaren. Men någon som på ett individuellt plan har vuxit in i turneringen, det är ju Fede Chiesa. Alltså, där har du ju en spelare som har tagit sig in i startelvan efter liksom en head-to-head konkurrenssituation med Berardi. Det är Chiesa som får stå till sidan till en början, men är för bra vid inhoppen, tar chanserna när han får den, och i den här semifinalen mot Spanien så är det ju liksom, ja, men snacka om det sista definitiva jävla genombrottet för Chiesa som, ja men kolla vad som har hänt senaste.
Vill du säga världsspelare så säger du det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, men absolut. Men det är inte ens ett kalenderår som gått sen han lämnade Fiorentina för Juventus och hade den oerhört tunga starten han hade under Pirlo i Juventus. Du kommer ihåg det röda kortet tidigt i Juve-karriären, och att det liksom i konkurrenssituationen med Morata, med Kulusevski och så jämte då liksom Ronaldo, där fanns Dybala, kände man så här, fan. Här har Juve en situation att...
Det var ju många Fiorentina-supportrar som skrattade lite och tänkte, aha, det blev ingenting av den gubben. Alltså, det som var med den yngsta Federico Chiesa, fortfarande ung, men det var att han inte gjorde tillräckligt mycket poäng för att spela på den positionen, för att bli den här världsspelaren. Mm. Och där får man ju ge cred till Pirlo som har lyckats göra honom till det. För det var ju Juventus som den här förvandlingen har skett. Exakt. Juventus, han har kommit närmare mål. Han spelade ju högerback ett tag. Vem fan var det som spelade Chiesa högerback i Fiorentina? Jävla pucko till tränare det var alltså.
Var det Beppe?
Kan vart Beppe Jacchini? Nej, det var nog fan inte det. Det var
Pioli kanske?
Kan ha varit Pioli alltså. Och jag vet att Chiesa var ju irriterad, ville komma närmare mål alltså. Men nej, du nämner ju konkurrenssituationen med Berardi här. Alltså 2 veckor innan EM började så var Federico Chiesa en av de mest, tycker jag, så bergfasta spelarna i startelvan hos Roberto Mancini. Blev utkonkurrerad, blev Berardi istället. Alltså sättet han har jobbat sig in i den här elvan på. Sättet han har liksom hållit käften, jobbat på träningarna under ett mästerskap för att förtjäna att, att spela från start. Och sen givetvis som du säger också, levererat när han har kommit in. Det är också sånt där som liksom kan det förstärker genombrottet. Man brukar i liknande situationer så brukar man nämna Schillaci från 1990, att han då är ersättaren som kommer in. Det här är någonting annat. Det här är liksom figlio d'arte Federico Chiesa, och alla känner till honom från Juve. Det var väl inte riktigt så med Schillaci 1990, men
det var en annan tid då.
Ja, det var också en annan tid då. Men ändå, sättet han gör det på, sånt där kan jag bli så jävla imponerad av. Vilket pannben alltså, vilken mental styrka.
Ja, men nu när de ställs mot varandra så är det väl lämpligt tycker jag att liksom göra liknelsen att Federico Chiesa fick det mästerskapet och gör det mästerskapet som jag, du och säkert många andra trodde att Phil Foden skulle få och göra.
Ja, jag trodde ju ingenting, vill jag säga. Framförallt trodde jag inte på att det skulle bli Phil Fodens mästerskap när jag hörde dig och andra basunera ut det. Men det var väl mer att jag kanske inte så trodde så här att England skulle gå hela vägen till en final. Och sen har jag väl inte hoppat ner Phil Foden-båten på samma sätt som jag hoppat ner i Balotello-båten. Det ska jag ärligt erkänna. Eller Chiesa-båten.
Det har du väl inte gjort med någon spelare?
Jo, det har jag. Många.
Du har väl... Ja, kanske Beppe Rossi. Kanske att du har hoppat ner lika mycket i Beppe Rossi-poolen som i Balotelli-poolen. Men sen så är det ju liksom, de två spelarna är så långt ut på din kärleksskala jämfört med andra spelare du har tagit till hjärtat. Så att det är ju löjligt.
Jag såg någon bild på Beppe Rossi. Jag blev ju farsa borta i New Jersey nu, vet du. Det är kanske det jag saknar mest med Beppe Rossi. Han har så tuffsigt hår på benen. Alltså han har tuffsar liksom. Det är inte jämnt hårigt, utan det är massa tuffsar.
Han har onanibollhåret även på benen alltså.
Exakt.
Det är det du vill komma till.
Det är lite dit jag vill komma. Också ganska blek alltså benen. Så nu har han lite sommarfrilla också.
Det är inte bra. Det är inte en look. Jag ser framför mig hur dålig den här looken är. Men du fattar vad jag menar med Phil Foden. Alltså en ung spelare som är i landet han kommer ifrån och spelar sin fotboll, givetvis väldigt etablerad, och nu har inte Phil Foden gjort någon övergång för stora pengar, men hade Phil Foden lämnat säg att han hade hamnat i City från Everton eller West Ham eller någon liknande Fiorentina-klubb, ja, men då hade han också kostat en halv miljard minst när han då hade gått till City, och han har varit starkt bidragande till ligatitlar för Manchester City, men han har ju ännu inte fått det här liksom globala definitiva genombrottet precis som Chiesa inte inför det här mästerskapet hade fått. Jag såg framför mig hur det här skulle bli Phil Fodens mästerskap och stora genombrott. Och det är så jävla, alltså det är så häftigt med mästerskap, hur liksom, jag dömer inte ut Phil Fodens möjligheter att få en enorm karriär och att han i nästa mästerskap kanske verkligen sätter sin prägel på det. Men du kommer ihåg premiären mot Kroatien?
Ja.
Han har den ju alltså i insida stolpe efter 8 minuter i sin Paul Gascoigne-frilla. Mm. På Wembley sitter den bollen. Jag är helt övertygad om att då är det här Phil Fodens show. Alltså då är det Phil Foden som jämte Harry Kane liksom leder England till final, och han blir liksom den moderna fotbollens Gascoigne, som en hyllning till det liksom gamla, omoderna, romantiska 90-talet. Men istället så går en stolpe ut. Han blir mållös, han byts ut. Det är Raheem Sterling ur form från en helt hemsk vår i City. Samma jävla City som gör det där målet, som växer in i turneringen och som jämte Harry Kane bär England. Det är så grymt hur mästerskap på bara några veckor inte bara liksom lyfter spelare och tar dem till nästa nivå och liksom skriver om deras karriärer, utan även, ja, men det går emot för andra spelare.
Ja, men det är också det som är så häftigt och så härligt med mästerskap också. Att det är så oförutsägbart på förhand.
Det är mer eller mindre omöjligt att säga vem det är som kommer bli den stora EM-kungen. Och, om det är Phil Foden som ska lyckas eller Federico Chiesa som ska lyckas. Efter start på Phil Foden och insida efter 8 minuter och sen så Federico Chiesa på bänk. Ja, men det är klart att man snarare såg Foden. Nu har vi fortfarande en match kvar att spela, Gusten. Kanske blir Phil Fodens show i slutet. Han kanske stjäl showen från precis alla. Vi är sponsrade av Lavazza och ja, men det är väl lite självklart nu när Italien går bra att det absolut godaste och bästa kaffet, ja, som kommer från Italien, Piemonte och Turin också är med i Toto Balutto. Men för att framtidens generationer också ska kunna njuta av en kopp kaffe, då måste hjälp till. Och Tierra, det är Lavazzas sätt att axla ansvaret och bidra till en hållbar kaffeproduktion. Den kommer i 2 varianter, Tierra for Planet och Lavazza Tierra for Amazonia. Gemensamt för båda smaken, undrar ni? Jo, det är hållbart odlat premiumkaffe från ekologiskt certifierade gårdar. Den passar både som brygg och espresso. Alltså båda sorterna finns som färdigmalet bryggkaffe och som kaffebönor som kan malas till valfri malningsgrad beroende på bryggmetod. Och jag då som älskar att använda min mockabryggare. Ja, men någon kanske har sett det på Instagram eller sådär, men alltså, ni som inte har testat det, köp en mockabryggare. Testa någon av de båda Tierra smakerna och jag lovar er, ni kommer få en ny kaffeupplevelse. Jag tycker att alla som lyssnar på det här går in i er närmaste butik och köper Tierra for Planet eller Lavazza Tierra for Amazonia. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Vi är sponsrade av GB Glass, själva hjärtat i den svenska sommaren. Nej, men det är det verkligen. För helt ärligt, ge mig ett motbud på vilka 2 bokstäver som tydligare representerar sol, värme, lycka och gemenskap än just GB. Just det. Jag trodde inte ni skulle komma på något, va? Och nu har GB kommit på den briljanta idén att vi alla som hör det här från och med nu kan swisha en glass till någon man tycker väldigt mycket om. Någon man saknar kanske. Någon man vill flirta lite med. Eller kanske rent av någon man vill sluta fred med efter en mindre dispyt. Fan, det kanske jag ska göra. Ja, istället för att swisha 20 spänn som bara känns fjutt, så kan man nu med hjälp av GB alltså swisha en glass. För jävla glad skulle de inte bli av att det plingar till i luren och så kan man läsa på displayen att man har fått sig en liten solero eller varför inte en sandwich av någon man tycker om. Visa din kärlek, swisha en glass, var en del av den somriga gemenskapen GB stått för i hela våra liv. Swisha ett så kallat glassogram på swishaengb.mobilapresentkort.se. Det kostar 30 spänn och vi lovar att mottagaren kommer bli svinglad. Vi säger stort tack till GB Glass för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Hörrni, ni har väl inte missat att vi är sponsrade i tipslördag av Vitamin Well. Det är ett svenskt företag som producerar funktionella törstsläckare sedan 2008. En röd tråd i Vitamin Wells marknadsföring har alltid varit träning och hälsa. Och nu jobbar de med grymma tävlingar. Det har väl ingen missat som följer tipslördag. Till exempel så har ni en tävling där man kan vinna en sommarförbrukning av Vitamin Well. 15 valfria flak. Så spana in den på Instagram. Ciao.
Jag vet faktiskt hur det här kommer sluta. Och det finns ett ögonblick som fyllde mig med 100% övertygelse.
Jaha.
När Bernardeschi slår den straffen han slår mot Spanien.
Mm.
Då kände jag till 100% i hela min lekamen att det spelar ingen roll om de får England eller Danmark, för det var ju inte avgjort när det skedde i finalen. Italien kommer vinna det här. Alltså när Bernardeschi av alla kliver fram och slår såna där straffar i en semifinal på Wembley mot Spanien. Nej, men då spelar det faktiskt ingen roll vilka som kommer stå mot Italien i finalen. För Italien kommer på något sätt vinna den där. Det kan bli 3-0 superövertygande. Eller så blir det som mot Spanien att man lider sig igenom stora delar av matchen.
Alltså det kan inte bli, det är omöjligt, det kan inte bli 3-0 i en sån här final i England på hemmaplan. Kommer det inte bli superjämnt?
Det är inte så att jag ser framför mig att det är favorit på 3-0 till Italien och rekommenderar alla att ta -2 linan. Men Jag kan se framför mig hur Italien gör första målet i den här matchen och dryga 60 000 på läktarna med 95% St. George beprydda engelsmän börjar känna stressen, pressen, det börjar visslas, det börjar tas dåliga beslut. England hamnar i en situation som man inte har varit i speciellt många minuter i det här mästerskapet.
Fan vad glasklart du ser på det här, Gustav.
Ja, men kände inte du samma sak när Damsgaard skickade in 1-0? Alltså minuterna efter Danmarks 1-0, jävlar vad man kände en påtaglig liksom vilsenhet hos England. Vad fan är det som händer? Vad är det som håller på? Alltså att de får kvitteringen
så... Jag tycker perioder i den här matchen Danmark gör det jävligt bra, alltså så här, och trycker tillbaka England, och det är lite nojigt, eller ganska rejält nojigt i England.
Absolut, och det håller jag helt med dig. Men då fattar du vad jag menar med att England har ju byggt upp ett självförtroende och en tuppkam genom den här turneringen som är oerhört svårstoppad och jävligt användbar när det går med. Men det blir också jävligt liksom, det blir lite villrådigt och lite liksom osäkert så fort det går emot för ett sånt lag. Vad fan händer när man ligger under?
Ja, det är möjligt att de inte kan lida på samma sätt som italienarna kan. Men jag har i alla fall svårt att se. Jag har svårt att se att den här matchen så klart ska gå till Italien. Alltså jag ser också att England är favoriter, men att det är otroligt, otroligt jämnt. Och det där kommer säkert skifta lite, för de är så knappa favoriter. Så sällan känt så mycket 50-50 inför en final som jag känner här. Och små marginaler som avgör. Alltså en Federico Chiesa som gör det han gjorde mot Spanien. Typ något sånt. Kanske dags för Ciro Immobile att vakna till i det här mästerskapet, va? Fan,
där,
händer
där har, det? Där har du en aktie som har gått åt liksom motsatt håll från Federico Chiesa.
Ja. Har inte varit bättre på att spela med Belotti, så får du liksom en spelare som är bra fel. Men skit i djupledslöpet och det som Ciro Immobile faktiskt är bra på.
Men så länge Belotti inte gör det där målet så går det ju inte att skifta i startelvan till nästa match.
Nej. Jag vet, det, man får ju alltid komma in i ett läge där han ska försvara.
Ja, men hade han kommit in i ett läge, försvarat, gjort det bra, men också sprungit in ett dödande mål.
Ja, nej men alltså...
Då hade man kunnat motivera att peta Immobile till nästa match och spela Belotti från start.
Absolut.
Men nu går ju inte det.
Nej.
Nu måste man spela med Ciro Immobile, som är så jävla frustrerad där uppe på topp och tar så dåliga beslut.
Ja.
Det är sanslöst alltså.
Kanske i EM-finalen då han ska vakna. Vi får se. Jag tror att mycket kan hända fortfarande.
Ja, jag ser också framför mig en på förhand jävligt oviss historia, och det ska bli ruskigt intressant att se den centrala mittfältsmatchen i matchen. Declan Rice och Calvin Phillips mot Verratti, Jorginho och
Barella.
Det känns som att det kan bli grisigt på ett jävligt modernt sätt.
Ja, men det kan det verkligen bli. Alltså,
du fattar vad jag menar. Det är ju inte liksom, det är inte det här stenhårda rövarbands-clashen som vi pratade om från Sydamerika. Utan det kommer ju liksom, det kommer ju smälla på ett mer 2021-aktigt vis.
Men det är fan, det är något speciellt med mästerskap. Det är som att det är en annan typ av fotboll som spelas. Alltså Chiellini kan under 7 matcher i ett mästerskap se ut som den bästa Chiellini man någonsin har sett.
Alltså på det bara, vad fan är det som händer med den kollektiva härdsmältan att Giorgio Chiellini är någon jävla mysfarbror?
Jag vet,
det
är det här
klippet.
Vad fan
är det som sker?
It's the story of Tottenham.
Yeah, but Tottenham is the history of the...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tottenham, they always created many chances and scored so much, but at the end they miss always something to arrive at the end. We believe in the history. I think also...
Men vad är det som sker? Jonas Eriksson skickar ut, alltså, på ett jättebra sätt i SVT:s studio någon gång halvvägs in i mästerskapet, att vet ni, Chiellini, han kan tyckas vid första anblick vara en ganska osympatisk herre, men oj, ni ska bara veta hur trevlig han är mot oss domare och hur härlig energi han sprider ute på planen, och det var ju liksom superbra. Men det var det som att alla liksom svenskar som såg det här kände, fan, är Chiellini världens härligaste person? Är det här den härligaste fotbollsspelaren som någonsin gått i ett par Copa Mundial? Och så har ju då liksom Chiellini, jag vet inte om man hörde Jonas Erikssons studieord, det tror jag verkligen inte. Men nej, det är som att Chiellini har snappat upp att fan, håller jag på att totalt förändra bilden av mig själv här mot en hel fotbollsvärld som sitter och tittar. Alltså den här sekvensen med Jordi Alba innan straffläggningen när det singlar slant och Chiellini vill få det till mentiroso att Alba drar en rövare i vem som ska få liksom vilket mål mot vilken del av publiken. Det här har såklart alla säkert sett. Och han lyfter upp Jordi Alba och kramar honom och skojar och det är så jävla... Alltså det är så här, ja, men helt plötsligt så har... Alltså, alla på sociala medier, överallt på tidningarna, Giorgio Chiellini, världens mysigaste gubbe. Det är ett svin.
Ja, ja, alltså det är ju en barnamördare.
Vi får inte glömma att Chiellini,
han äter små spädbarn till frukosten, jäveln alltså.
Det är sånt svin.
Dessutom från liksom Livorno-trakten, det är råbarkad jävel, det är hamnarbetare vi surrar om här.
Totalt skrupelfri.
Ja. Alltså, det är en vidrig människa. På alla sätt.
Det är så jävla
filmar och håller på att göra han också. Det finns ju ingen mittback som filmar så mycket som han.
Ja. Nej, men alltså, jag ser ju på Twitter hur till och med liksom stora delar av det genuina liksom Serie A-gänget börjar svänga här. Vicky Blomé sitter och liksom rycks med i Chiellini-kärleken. Vicky, vakna för fan, det är Chiellini vi pratar om. Världens vidrigaste mittback.
Nej, men han kan ju till och med filma till sig en straff och vinna finalen åt Italien. Men ändå vara omtyckt. Jo, men det är Chiellini som gör det. Han är ju så härlig.
Alltså, folk måste förstå att det Ciro Immobile gjorde mot Belgien.
Ja.
Det är ingenting mot vad Chiellini har pysslat med i snart 15 år.
Nej, verkligen. Men då är det bra att Toto Balotto finns för att styra upp, eller hur, Gusten? Och berätta hur saker och ting ligger till egentligen.
Får fan vara lite raka rör ibland.
Ja, det får du faktiskt vara. Ja, och hur ser du matchen då?
Jag kommer följa den ute på Hattudden med tre polare och Rebban.
Ja.
Ska göra hamburgare på hängmörat roslagskött.
Jaha.
Lite Väddös gårdsmejeris ost. Shout out till dem.
Ja, har du varit jag får bara säga en sak med hamburgare, Gusten, bara som jag tycker du ska ta med det. Ja. Krångla inte till det för mycket.
Nej.
Nej, bra. Har du varit på flygfyra?
Nej. Bondens bod.
Oj. Fan vad trevligt du ska ha. Själv ska jag sitta med en grekisk tröttsallad, va? Nere på Skiathos och kolla.
Men du, det är inte fel.
Mycket italienare på Skiathos av någon anledning.
Ja, men de är väl överallt. Ja. De är väl överallt runt det där jävla Medelhavet.
Numera.
Förutom i Spanien.
Nej, det kanske man inte gör.
Men alla andra Medelhavsländer, där dyker de upp. Överallt.
Mm.
Ciao. Helvete. Fan.
Men du, på tal om att se glasklart i spåkulan. Vet inte om vi har sett glasklart, men jag hoppas att vi liksom avslutar det här starkt i alla fall. Våran känsla är att det blir mål i första halvlek. Vi tror också att båda lagen gör mål. Och att Italien i slutändan lyfter bucklan. Gusten som har kanske inga speciella känslor här, va? Får du berätta själv sen, Gusten. Men får ju anses vara neutral då. Jag tippar lite med hjärtat inför den här finalen. Ni hittar den under godbitar och boostade odds på betsson.com. Häng med i den sista raketen här för det här mästerskapet innan vi återgår till ett normaltillstånd som vi saknar lite grann. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om ni har problem med spel. Det blir Italien som lyfter bucklarna. Så är det som är slutord idag, Gusten?
Jag vet inte om det blir slutorden. Jag har några minuter till i mig, känner jag.
Oj!
Men som jag sa tidigare i avsnittet, när Bernardeschi bombar upp den där straffen i krysset, alltså på sättet han slår den där straffen, det är liksom, det är Grande Grosso-nivå. Det är Totte 2000 som vi pratade om. Straffarnas straff. Alltså, om ni liksom missade Bernardeschis straff och inte riktigt tog in den, kolla på den straffen igen. Att den spelaren, alltså kanske en av de mest hånade spelarna i detta italienska landslag och mest ifrågasatta spelarna i detta italienska landslag, som har liksom haft ganska många jobbiga säsonger i ryggen här nu, att han kliver in och slår en sån där straff, men det bara sköljde över mig. Italien kommer lyfta den där bucklan. Det kan liksom inte sluta på något annat sätt, även fast jag hoppas att England gör det. It's coming home, hela den grejen. Nej.
Jag tar mig på bollarna, Gusten. Det kanske är någonting som du inte vill höra, men det är det som händer i denna stund. Korstecknet är framme nu. Så är det.
Beppe Rossis,
som pågår.
Beppe Rossis ansikte dök upp i mitt huvud när du sa så där.
De tuffsiga benen. Bleka.
Man vet att det är ett haveri också kring könet.
Skojar du? Herregud.
Men det är väl dessutom så att turneringens bästa målskillnad ska avgöras här i finalen också.
Just det.
Det blir fan. Italien eller
jävla
England.
Jävla Ukraina. Det här hade ju varit klart inför finalen. Det hade varit klart. Men Ukraina ska vika in den totalt. 4-0. Det fick ju liksom engelsmännen att komma tillbaka efter en ganska dålig målskillnad i gruppspelet. Ja, det var surt.
Men den Ruben kan vi då avsluta fint med ifall Italien löser det här.
Ja, då blir vi mega plus på rublarna.
Så är det. Hörrni, ni ser ju EM-finalen på TV4 och C-more. Det är Lasse Granqvist som öppnar studion för sista gången det här mästerskapet. Har ni inte C-more, skaffa för guds skull C-more. För ni vet ju vad som stundar när den här sommaren är slut och vi ska gå in i hösten. Då flyttar UEFA Champions League in i C-more. Det är Telia som har förvärvat rättigheten och via C-more alltså sänder ut alla matcher, och det ska bli så otroligt jävla fint.
Ja, men helt otroligt. Vet du vad jag tycker är mest otroligt med det?
Nej.
Det är att man får en massa härlig fotboll för 300 spänn. Inte ens 300 spänn, 299 kronor, så får man Champions League, La Liga och Serie A. Visst är det så?
Ja.
Kan du bekräfta detta?
Jag kan bekräfta att för 299 Barubas i månaden så får man alltså alla matcher från Champions League, alla matcher från Serie A och alla matcher från La Liga i C-more.
Otroligt. Hur gör man för att liksom gå in och signa upp på det här paketet?
Man går in på antingen telia.se eller c-more.se och så klickar man sig därifrån fram till det Champions League-paket man helst behagar. Men man kan alltså följa alla matcher från Champions League via Telia och C-more. Det är otroligt. Det ska bli så fint. Men börja här nu med att njuta av EM-finalen.
Ja, det är klart man ser fram emot Champions League på C-more i höst, och man ser jättemycket fram emot den här EM-finalen, men du vet ju vad jag ser fram emot mest den här sommaren just nu. Det är Audi Cup. Det är Audi Cup. Ja. Herregud, när de drar igång med Audi Cup, då vet man, då är det nära, då är säsongen nära.
Audi Cup och Emirates Cup.
Ja, men Emirates Cup har ju ingenting på Audi Cup.
Nej, kanske inte, men det är någonting med att man varje sommar ska gå på myten om att Arsenal kanske ska liksom ta steg tillbaka in i toppen.
Ja, vad härligt det ska bli med en ny säsong. Alltså, alla värvningar, vad håller PSG på med? Jag vet, vi har sagt det förut och allt det där, men alltså, när man säger Sergio Ramos, då Hakimi, då Donnarumma.
Det var ju och en, Wijnaldum.
Wijnaldum har du också.
Det är en av de absolut starkaste kvartetter som värvats in på kort tid till en klubb. Jag kan erinra mig om. Säger man erinra?
Erinra.
Erinra. Ja. Jaha. Fick man på nosen direkt när man skulle spela Allan Ballan och använda ett litet svårare ord.
Ja, men exakt. Nej, men det var väl typ Verratti som offentliggjorde Donnarumma till PSG. Jag vet inte, alltså PSG själva offentliggjort det. Men menar ju på att han var värd att spela en klubb som går från tyngsta titlarna, för så pass bra är han.
Ja, ja, alltså...
Säg inte emot det, men...
Nej, men TBT till när jag efter Champions League-finalen i höstas, eller sent förra sommaren, satte ett stort frågetecken bakom PSG och kände, är det här det tar slut? Ja, jag kan mycket väl se framför mig hur Alessandro Florenzi med lagkaptensbinden leder ut PSG i säsongen 21-22. För det är där liksom PSGs trupp kommer vara när alla stjärnor nu lämnar och har gett upp på att det kommer gå att vinna Champions League i den här klubben.
Vi är på väg mot en... PSG är på väg mot en dålig säsong. De kanske får det tufft i ligan. Jag menar, det hade ju varit en spaning i och med att Lille vann ligan. Utan det var ju hela PSGs existens som ifrågasattes här.
Ja.
Och nu, inte ens ett år senare, så står de där med en sån sanslös jävla trupp att allt annat än totalt mos av motståndare under hela 2021-22 vore ett fiasko.
Exakt. Så att när jag säger att jag känner i hela kroppen till 100% att Italien kommer lyfta den här bucklan, så kan det vara värt att påminna sig om att Gugges spåkula många gånger är jävligt grumlig.
Ja. Ja, det är härligt. Vi öppnar mer i alla fall och sådär. Men det ska bli skönt att stänga det här nu, Gusten. Och sen så vi kör lite distanstotto genom juli. Mysa lite. Som sagt, komma fram till Audi Cup med ny förvärv i alla klubbar. Och ja, men bara ha det härligt genom sommaren. För Toto Balotto, det är en sak, vet man. Behöver man ingen spåkula för. Vi rullar alltid.
Så är det. Och den här sommaren kommer ju dessutom inte bli något halvfuskande bäst av fakta utan avsnitt, i och med att vi har haft så jävla få gäster senaste året. Det blir bara ordinarie Toto Balotto två gånger i veckan hela sommaren lång. Ja. Vet du vad du ska få för första uppgift här nu till semestern?
Nej.
Du ska få fila på din kammare på då turneringens lag som vi ska ta ut i podden på måndag.
Ja, men absolut. Fan.
För det är bland det värsta jag vet, när det ska tas ut turneringens lag innan finalen har spelats.
Ja, ja,
det kan man liksom inte göra.
Nej.
För om nu någon spelare i England eller Italien som har varit lite på halvvippen att så här, ja, men det här är en spelare för turneringens lag, men kanske ändå inte. Ja, men går och gör 2+1 i finalen. Ja, men då kommer ju givetvis den insatsen väga så pass tungt att den spelaren ska in i turneringens lag. Då kan man ju inte redan ha tagit ut laget.
Nej, det går ju inte.
Skulle Calvin Phillips göra mål och England vinner, då är han självskriven i turneringens lag. Men jag tror inte att Calvin Phillips är i så många turneringens lag nu.
Nej.
Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag fattar precis hur du tänker, Gustav.
Så att, snickra lite på turneringens lag du under flygresan ner till Grekland.
Yes.
Njut av finalen och ja, så hörs vi på måndag igen.
Vi hörs på måndag igen. Det ska bli jävligt spännande. Nu ska jag gå in och göra precis allt jag kan för att få bort din jinx här nu på Italien. Jag känner starkt i hela kroppen. Jag sitter i bilen här och poddar, Gusten. Men jag känner att jag sitter som på nålar här efter din totala jinx och din uppenbarelse här att Italien bara ska vinna det här. Så det är vad jag ska göra.
Hörrni, njut av EM-finalen. Glöm för guds skull inte bort Copa America-finalen natten mot söndag 02:00 avspark svensk tid. Men det absolut viktigaste budskapet vi skickar med er in i denna mästerskapsfinalhelg är att Giorgio Chiellini är ett banaätande svin som är hemskheten själv. Så det är djävulen själv på två ben.
Så får
man aldrig glömma bort.
Glöm aldrig det. Glöm framförallt inte det inför den här finalen. Hata honom!
ha det bra. Ciao tutti.
Ciao tutti. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in my